Ja, det här är det 194 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kass och fackförbundet Jusek. Här på plats i Malmö musikstudio är jag, Ola Söderholm, och Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er.
Hallå, hallå.
Vi är ju tillbaka här i studion då efter förra veckans turnéurladdning. Eller jag och Moa är i alla fall.
Yes, jag sitter här som en liten solstråle.
Mm. Pigg och
helt
fresh.
Laddade batteri.
Mm.
Jag har bara tagit så mycket koks hela förra veckan. Slagit sönder hotellrum. Mm. Utmattade.
Helt urlakade, tomma skal. Men vi ska försöka bara profylax andas fram ett avsnitt till.
Yes.
Till er här ikväll. Ikväll, till er.
Du är så van att stå på scen
nu, Ola. Men, men tack så mycket alla som kom och tittade förra veckan på livepoddarna i Göteborg och Malmö och Stockholm. Det var sjukt att ni kom allihopa.
Ja, det var faktiskt bizarrt gjort.
Bizarrt gjort av er. Men vi vill inte skuldbelägga er, men det var sjukt bra.
Ja.
Bra på, sjukt på ett bra sätt.
Mm.
Det var jätteroligt att ni kom. Den här veckan ska vi prata lite grann om Uppdrag granskning och deras MeToo-granskning, eller MeToo-granskningen,
ja.
Granskningen av MeToo-granskningarna. Och Jimmy Åkessons intervju i Värvet.
Mm.
Och nu den här torsdagen när avsnittet släpps så röstar ju den korrupta riksdagen för att även fortsättningsvis ska vara fritt fram med obegränsat vinstuttag i välfärden.
Jaså.
Det är det här repade förslaget om vinstbegränsning som regeringen och Vänsterpartiet har gått fram med.
Mm.
Ni kanske har hört talas om det.
Mm.
Men det finns ingen riksdagsmajoritet för det. Så det kommer ju då, det kommer inte gå igenom.
Nej.
Idag när avsnittet släpps så röstar riksdagen nej till det.
Förutsägbart.
Ja, redan
tråkigt.
Nu, precis, idag tisdag när vi spelar in så kan vi redan nu förutse det.
Ingen nerv.
Nej, precis. Men igår måndag var det debatt i riksdagen om det här.
Mm.
Och jag tänkte då prata lite om det. Det är just för att jag inte har något val. För till slut hade jag ägnat så många timmar åt att se på den här SVT-forum-sändningen.
Ja, det är en stor risk när man börjar kolla.
Ja,
jag ska bara kolla den här 5,5-timmes debatten och se om det är någonting. Sen så får man finna sig att ja, men det måste väl vara någonting då, antar jag.
Ja.
Nu är det inte så mycket annat då. Att välja på. Jag hade ägnat för många timmar av gårdagen till slut av att se debatten för att jag skulle hinna göra något annat. Men det är då det här, det har du ju tjatat som tidigare. Men det har pågått ganska länge i Sverige, det här då unika experimentet där aktiebolag som har vinst som övergripande mål har fått sköta en så stor del av den offentligt finansierade välfärden.
Mm.
Och det har då varit den här kommersialiseringen av välfärden där vi inte är medborgare utan kunder som aktörer ska locka till sig för att kunna göra så mycket vinst som möjligt på den skolpeng eller vårdpeng vi för med oss.
Mm.
Vilket lett då till massa saker. Lett till skolor som etableras i områden där högutbildade föräldrar bor. Privata vårdcentraler etablerar sig där de friskaste människorna väntas bo.
Just det.
Det har lett till betygsinflation för att locka elever.
Mm.
Lägre personaltäthet. Det kanske kan uppmuntras på ett äldreboende för då är man mer effektiv. Då får man liksom medel för drivare om man har lägre personaltäthet och så. Lägre löner för undersköterskor på privata äldreboenden. Lägre lärarlöner i friskolor än på kommunala skolor. Också det med brist på tillit till personalen. Att de liksom själva utifrån sin kompetens ska lösa uppgifterna. Att ge välfärd på bästa sätt. Utan de ska då följa det här med manualer och new public management.
Mm.
Och massa sånt då för att slimma organisationen och maximera vinsten. Och som sagt då att det är ett världsunikt system och experiment. Och även alla högerpolitiker i alla EU-länder och grannländer tycker att det har varit sinnessjukt. Det som har pågått i Sverige.
Okej, vilken lustig situation.
Ja, men så är det ju ändå med Norge och Finland och Danmark. Att de har haft borgerliga majoriteter för det mesta som hade kunnat genomföra det här systemet. Mm. Om de hade tyckt att det var så jävla bra. Och ja, det var bara en snabb recap.
Ja,
det är ju en negativ bild
jag
du
kände att
om,
ibland kan man känna sig lite blasé och glömma bort sig. Men jag tycker det var härligt att liksom få upp ilskan igen.
Ja, precis. Kittlar ilska nerven här lite grann. Med min recap på de senaste 25 åren. Men jag tänkte bara att det var ändå lite intressant att se den här debatten för att kolla vad det är som driver dem, som de med näbbar och klor försvarar, kommersialiseringen av välfärden.
Mm.
Eller jag förstår ju liksom varför de gör det. För att de är grisar.
Mm.
Eller hur? Nej, men för att de är köpta av näringslivet.
De är lobbyister.
Av välfärdsföretagen. De får något fint uppdrag sen på Aleris, sen när de inte längre har riksdagslön.
Mm. Förbjud det.
Ja, precis. Det är tur att det händer i Sverige, för annars hade det varit korruption.
Just det.
Hade man fått höra talas om att det var samma system i Brasilien, hade man bara hånskrattat åt det. Men det går bra här. Men jag fattar det. Men jag tänker hur de liksom då... Det kan man inte stå och säga i en debatt.
Så jag bara tänkte... Jag har köpt 45 minuter. Nej, det är inte så bra argument.
Nej, jag tänkte det. Hur de rationaliserar det då, intellektuellt. Mm. Hur de bryter ner det.
Intressant.
Och jag har gjort... Då, så att jag tittar på det här, så jag tänkte att det man alltid kan göra om man inte har någon bättre vinkel är ju listan. Mm. Listformen.
Ja.
Så jag har gjort en lista här med deras topp 5 argument. Topp 5 argumenten för vinst i välfärden, kramarna.
Ja, yeah, det låter som damernas värld-stämning nu.
Ja, precis. Det var ett typiskt ämne de hade valt också, tror jag. På femte plats är argumentet att påpeka hur många som tar del av den här välfärden, av aktiebolagsvälfärden. Alltså till exempel hur många barn som går i aktiebolagsskolor.
Och det finns 340 000 elever som går i skolor som skulle riskera att stängas ifall det drivs igenom som idag står i propositionen.
Vi har 340 000 ungdomar, barn och ungdomar som inte kommer ha en skola att gå till om regeringen hade fått igenom det här.
Ja, de kommer inte ha en skola att gå till.
340 000 barn utan skola.
Det kommer inte finnas någon skola att gå till för 340 000 barn. Jag menar, var det så innan det fanns aktiebolagsskolor? Att 340 000 barn inte hade en skola att gå till?
Då var det ju fruktansvärt.
Ja, i så fall håller jag med.
340 000 ungar i Sverige utan skolplats bara drev runt som gatubarn.
Mm.
För det är uppenbarligen det som kommer hända i alla fall om de försvinner.
Men det verkar ju så.
Ja, men jag hade ingen aning om vilket flyt jag hade.
Där. Nej, precis. Jag tänker att alla vi tre hade sån tur att vi fick en plats i en skola.
Ja. Då var det inget man kunde ta för givet, men det var då tack vare privata aktörers entreprenörskap under 90-talet som till slut alla barn i Sverige fick rätt till skola.
Wow.
Och nu vill de röda dra tillbaka det.
Ta för fan för de röda.
Mm. Men det är bara väldigt starkt det där att det är för att du vet, vi har alla går alltid i skolan hela tiden, så att någon, liksom, det kommer vara någon huvudman för det liksom. Men det är konstigt att ta åt sig äran för det. Att folk går i skolan i Sverige. Eller de kommer göra det. Man kan inte ta åt sig äran för det på det viset. I alla fall. Det är ett argument. Den talepunkten. 340 000 elever.
Ja.
Hörde man hela tiden. Och på fjärde plats då. Över bästa argumenten. För kommersialisering i välfärden, kramarna, är argumentet feminism.
Aha.
Det är feministiskt.
Förslaget innebär en långsam död för välfärdsföretagen. En marknad som består av många kvinnliga företagare.
Seriöst alltså, vad har Socialdemokraterna emot kvinnliga företagare? Kvinnlig företagsamhet, jag begriper inte.
Tack.
Ja, de rödgröna hatar tjejer.
Fan vad sjukt.
Men Kristdemokraternas Larry Söder och Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt, de säger Slay Queen. Slay Queen Barbara Bergström. Som drog in 691 miljoner. De sålde delar av sitt ägarinnehav i Engelska skolan till amerikanska riskkapitalister.
Ja.
Det är himla härligt ändå med kvinnliga företagare.
Ja.
Som inte klarar av att göra vinster på den vanliga fria marknaden i och för sig. Utan måste leva i symbios med offentlig sektor. Och göra sina vinster på en marknad dopad med allmännas pengar.
Mm.
Men ändå, Slay Queen. Och på tredje plats så har vi argumentet. Vi borde inte prata om vinsten utan om kvaliteten istället.
Just det, en klassiker.
Det är, ja, exakt. Den är väldigt, väldigt återkommande. Väldigt återkommande talepunkt. Här när jag har sett på den här debatten i riksdagen, och så såg jag också när de debatterade i Agenda i söndag, så är det särskilt då centerpartisten Emil Källström som hela tiden återkommer till att det är den här meningslösa charaden som den här debatten om vinst är. Det har gjort att politiken inte har ägnat energi åt det som verkligen hade kunnat göra skillnad för att åtgärda problemen i välfärden. Så att alla liksom som pratar om vinst hela tiden håller bara på och filibustrar. Så att vi liksom inte kommer vidare med att åtgärda de problem som finns. Så att det är så himla, himla synd. Det var så dumt och sånt jävla slöseri med tid.
Det här hade ju kunnat istället vara en mandatperiod då vi försökte komma överens om ett antal punkter på hur vi ska förstärka både kvalitet och valfrihet inom välfärden.
Ja, istället för det här vinsttjafset hade vi kunnat se till att komma överens om ett antal punkter.
Det här är en mandatperiod då vi hade kunnat sitta ner och komma överens om detta. Det hade varit en väg fram. Det hade inneburit att vi hade haft regler på plats som hade påverkat välfärdens sektorer här idag.
Han säger det igen, den här mandatperioden. Sånt slöseri. Alla de här bra reglerna Emil står redo med. Vi kunde haft dem om det inte varit för den här idiotdebatten som tagit allt syre.
Men vi måste komma vidare från detta politiska spel. Vi måste fokusera på, där det, på de frågor där det finns vägar framåt och där det faktiskt händer någonting.
Vi i Centern, vi är så redo att det ska hända någonting. Vi är som, vi är såna ivriga bävarar. Det var Maud som myntade det till och med. Va? Mm. The original eager beavers. Om vi bara kommer förbi det här med vinsten, då kan vi se till att det händer saker. Fan, vi kan se till att det händer saker.
Istället så borde man ju fokusera just på det som är viktigt på riktigt, nämligen att vi ställer ständigt ökade kvalitetskrav oavsett huvudman.
Han säger det igen och igen. Mm. Centern, vi kommer öka kvalitetskraven med våra förslag, men de vill bara prata vinst.
Tänk om vi istället hade kunnat mötas.
Ja, tänk, tänk. Centern är så himla redo att mötas. Det är det de vill. Mm. Sätta sig ner med sossarna. De vill verkligen sitta ner vid ett bord med alla andra partier. Med sossarna, alla andra, och bara blow alla away. Med förslag som till skillnad från vinstbegränsning är konstruktiva på riktigt. Så, nu har vi hört honom här i timme efter timme prata om det här. Ni har hört hur jag...
Kände så många timmar.
Ja, precis. Det bara pågår och pågår. Vad är då deras förslag? Nu är man ju sugen på att få höra.
Ja, nu är man.
Nu vill man veta. Vad kan det vara? Vad vill ni?
Hur hårda regler vill du ha? Vad vill du ha?
Det är svårt ska man säga att göra regler på det här området, och det är därför man behöver komma överens brett. Det handlar ju om att ställa krav på vilken kompetens man måste ha för att driva en viss verksamhet. Till exempel vilka tekniska förutsättningar man måste ha i vissa verksamheter. Vi har ju hela tiden sagt att alternativet till det här Reepalu-haveriet, det är ju att vi sätter oss alla partier, kommer överens om hårda kvalitetskrav som gäller oavsett stor eller liten, ideell, privat eller offentlig.
Vi ska sitta ner, vi ska komma överens, vi ska prata med varann, vi ska komma överens, hitta krav. Nej, men poängen var bara att det här var absolut ingenting. Nej. Jag vet inte om ni hörde det.
Jo, jag hörde tillstymmelse av ingenting där.
Jag hörde att vi behöver ha tekniska krav och vi behöver kvalitetskrav.
Vi måste sitta ner.
Och vi ska
sitta ner, och det var 30 sekunder av ett ganska koncentrerat ingenting. Mm. Ingenting konkret alls. Och jag hade ju hört honom då gorma i så många timmar om allt fantastiskt som skyms av vinstdebatten. Och så var det ingenting. Lite av ett antiklimax. Mm. Nej, men han sa, det är svårt. Då är det.
Just det.
Nu frågar jag, men vad vill ni göra då? Ja, men det är ju jättesvårt, sån. Det är svårt att göra någonting. Jag kan tänka mig att det är svårt just att komma runt det här att aktiebolag är aktiebolag. Ja. Att om man stoppar in pengar i något som är ett aktiebolag, kommer målet att vara att få ut vinst i första hand, inte att få ut verksamhet i första hand, så att säga. Det är svårt liksom att hitta regler som gör att aktiebolaget ska arbeta mot sin natur. Ja. Gå mot aktiebolagslagen, men fortfarande vara ett aktiebolag. Det är liksom den gordiska knuten de försöker lösa hela tiden. Så jag förstår att det är jättesvårt. Så jag har respekt för det, i och för sig.
Snyggt.
Jag säger inte att jag hade klarat av det här bättre.
Nej.
Än Emil Källström. Men ändå lite av ett antiklimax när han hade lovat liksom. Mm. Liksom tidningen Filter. Det är jättesvårt att lösa det här Palmemordet. Eller att aktiebolag ska sluta vara aktiebolag. Men om ni har hållit på att dunka på stora trummen, ni att ni har gjort
för det.
Så
own up to it.
Då blir man lite ledsen ändå. Ja. Man börjar hoppas igen att den här gången kanske. Men så var det ingenting. Och sen på andra plats över listan över bästa argumenten då för vinst i välfärden gänget, då har vi argumentet: ni har en polariserande och otrevlig ton.
Mm. Aha, ja.
Det var väldigt återkommande i debatten. Sluta med ideologiska konflikter. Sluta politisera den här frågan. Mm. Sluta ta förslag till riksdagen som väcker osämja. Det var ett autentiskt citat.
Men jag tycker det är en ny grej att alla politiker håller på och whinar om att alla andra är politiker. Mm. Inte om politiker. Varför håller ni på med politik för?
Ja, det blir man väldigt trött på när man ser det, just för att det är alltid så här: jag är en oberoende expert. Du är en jobbig, blödig aktivist. Det är liksom, alla har den argumentationstaktiken. Att det är så här: de ska stå och vara så jävla nyktra och kyliga och sådär Anders Borgia som möjligt. Det är som att alla har den tävlingen. Och tror att det är det som alla gillar mest. Ja, det är det kanske, jag vet inte riktigt. Ja, men det var väldigt återkommande. Och värst med den här då neonpolariserande otrevlig ton blev den här vänsterns Ola Andersson. Hon så tog upp lite historien då att Moderaterna Peje Emilsson och Anders John Bauer-koncernen Hultin att det var de som skrev den här propositionen som låg till grund för friskolereformen från början. Och att de sen gick de två just vidare och startade skolföretag och tjänade stora pengar på regelverket de själva skapade. Och att de här svängdörrarna mellan det offentliga och privata ju bara fortsatt. Mest då för moderater sedan dess. Att det har pågått så mycket det här svängdörrarna då mellan att vara välfärdspolitiker och vara välfärdsföretagare. Och ja. Ulla Andersson frågar då moderaten Niklas Wykman om det här.
För det är väldigt många av era medlemmar och era ministrar och era kommunal- och landstingsråd som själva driver välfärdsbolag eller är anställda av välfärdslobbyisterna. Låt oss se till att skattepengar ska gå till det de är avsedda tack, för istället.
Niklas, tack Niklas Wykman.
Herr talman, låt mig börja med att vad jag bedömer är för en mycket stor del av denna riksdag att ta avstånd från den typen av nästan brottsanklagelse som Ulla Andersson utfärdar om korruption och så vidare. Finns det misstankar om sånt måste sånt givetvis utredas inom ramen för det rättsväsende vi har. Det kan man inte stå här och bara häva ur sig hur som helst.
Men vad? Alltså vad i helvete?
Jättekonstigt.
Vad är det här för människor?
Men det är som ett problem för vänstersidan i den här debatten att det är svårt att beskriva vad Moderaterna har gjort inom välfärden utan att det låter som att man anklagar Moderaterna för att ha begått ett allvarligt brott.
Ja, precis.
Och det kan man inte bara stå och göra.
Det kan man inte häva ur sig. Men, så.
Nej, du kan inte bara stå och häva ur dig.
Du kan inte säga vad som har hänt. Så du får inte säga det som har hänt för att då låter det som att vi har begått ett brott.
Vi använder det för förtal.
Det här, ja, men även om man bara helt nyktert och objektivt beskriver vad Moderaterna har gjort så blir det liksom dålig ton.
Ja.
Ja.
Jättesvårt att säga högt med sin mun vad Moderaterna har gjort utan att det uppfattas som jävligt polariserande.
Och taskigt.
Ja, det, ja, exakt. Ja, men det blir ett problem att argumentera mot det då, för att man hamnar i det här att det blir förtal. Verkligheten är förtal mot Moderaterna. Just det, nu är vi framme vid första plats här.
Oj, oj, oj.
På listan. Spännande.
Ja, väldigt.
på första plats, över vinst i välfärden, gängets bästa argument, så har vi argumentet Ardalan Shekarabi är lite töntig.
Okej, nu bränner det till.
Ja, civilminister Ardalan Shekarabi som har varit sossarnas då främsta ansikte utåt för det här vinstbegränsningsförslaget.
Ardalan Shekarabi har ju ett högt tonläge, nästan lite som man hörde på teater kan man väl säga.
Tack för talman. Ardalan Shekarabi har inte bara glömt att ta på sig slips idag, han glömde också att svara på min fråga.
Wow! Alltså, lyssnar vi på så här? Aulan i Lundsberg?
Ja, precis. Ja, men det är lite restabler för att de är så ganska unga killar allihopa. Och så har de lite så här preppig stil. Och så är Ardalan Shekarabi är lite så här lillgammal kanske. Mm. Lite betahannig. Så att de kan hålla på. De stör. De vill gå igenom en, vad heter det, en peppis. Han irriterar sig lite på, han är lite töntig. Ardalan Shekarabi.
Inte på sig slipsen.
Mm.
Har svensk skola blivit bättre sen vi släppte in kommersiella aktörer i början av 90-talet? Har resultaten i svensk skola förbättrats? Har jämlikheten i svensk skola förbättrats sen internationella riskkapitalister gått in?
Ja, lite töntig kanske.
Lite konstig betoning.
Kanske lite väl mycket som på teater.
Ja, det var lite stabbigt liksom. Jag fick inget flow. Jag skulle vilja dras med mer.
Mm, mm. Så att, kanske är deras starkaste argument.
Ja, det kanske faktiskt är deras. Där de kan riktigt komma åt situationen.
Ja, precis. Det är så här, ja, vi har inte så mycket invändningar i sak. Men vi känner lite när du ska göra ditt framförande att det känns lite som att du försöker lite för mycket. Det skaver lite i oss. Jag tycker att det är lite töntigt kanske. Ja. Ja, men det kanske Ja, precis. Det är inte fint som det här då knep första platsen då, som det absolut, absolut bästa argumentet på listan. Men jag vet inte om det är så starkt att man ska...
Just i sakfrågan är det väl inte jättestarkt?
Nej, jag tycker inte heller att han var inte så töntig att jag kände att, att man vill liksom skicka alla medborgare skattepengar till Anders Hultins brevlådeföretag på Jersey.
Nu har inte jag sett hur han såg ut, så att jag kan inte säga att jag känner samma. Vi får gå in och kolla på det.
Ja, men... Det enda jag vet är ju att han inte hade slips på, så det drar ju ner. Det gör det ju.
Ja, men för han brukar ju ha fluga alltid, det är hans gimmick. Men nu hade han ingenting, han hade bara en skjorta.
Ingenting? Överst. Sa du ingenting? Inte ens en liten...
Inte ens en linne?
Ja, men han hade bara skjorta med översta knappen upp knappt nu.
Okej, okay, flummigt stil.
Precis, han tänkte, det är casual idag kanske. Men då kom Emil, Källström där med sin perfekt skräddarsydda kostym och smala stiliga slips. Och bara gjorde en sån.
Tryckte dit han.
En sån liten dollkugg här. Så att han skulle känna sig dum nästa gång han gick upp i talarstolen. Ja, nej, jag vet inte. Det var listan. Det var min lista. Det var de bästa argumenten.
Härligt. Det har pågått en tävling på Twitter. Det är inte den evigt återkommande tävlingen mellan er två, vem av er som tittar mest på en partiledardebatt.
Ja, men jag vill just bestämt hävda att jag skriver emo-tweets när jag ser den. Ola skriver pretto-tweets. Jag skriver mer så här gotare, så jag vill dö för det är så tråkigt.
Jag försöker komma in och få mycket retweets på vuxen Twitter.
Just det.
Genom att skriva något.
Ja, lite olika strategier i den här tävlingen. Men inte den jag tänker på. Utan jag tänker på att jag har tävlats i vem som egentligen lyssnat minst på intervjupodden Värvet.
Jaha, den är fortfarande alive and kicking.
Ja,
det är en grej som folk brukar säga då, kanske i den här tävlingen.
Ja.
Jaha, pågår Värvet fortfarande?
Ja, det är faktiskt... det är exakt det. Jag ska läsa upp nu några bidrag i den tävlingen. En skriver: att Värvet fortfarande finns kvar är väl den största chocken. Vem lyssnar på det fortfarande?
Ingen.
Inte Mo i alla fall.
Nej, knappast jag i alla fall.
En annan skriver: nu har jag förvisso inte lyssnat på Värvet på flera år.
Nej.
En tredje: hahaha, lyssna någon ens på Värvet?
Knappast.
En fjärde: alla vi som aldrig lyssnat på Värvet har för evigt moral high ground mot alla som har gjort det.
Yes.
En femte går
så stora ord.
Ja, det är stora ord. Men en femte går så långt att den skriver: Värvet och Värvet, jag dömer alla poddar.
Oj, okej, där gick den för långt för min smak.
Vadan då denna ilska? Jo, det beror ju förstås på att Kristoffer Triumf, som gör Värvet, bjöd in Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som gäst i podden.
Okej.
Brasklapp: från och med nu kommer jag inte säga något som inte redan sagt. Men jag kommer säga den då, för jag tycker det behövs sägas gång på gång i dessa tider av extremt normaliserande av rasism. Brasklapp 2: det är osnyggt att snacka skit om kollegor. Men jag håller verkligen med om kritiken mot Värvet. Jag är också superbesviken på Kristoffer Triumf. Jag tycker det är extremt oansvarigt att bjuda in en främlingsfientlig partiledare i sin myspodd. Inte minst under en pågående valrörelse. Värvet, som jag tror att vi har varit med i.
Nej, inte jag. Jag har faktiskt aldrig hört det.
Det är nog bara du som har det.
Nej, Jonathan har väl också. Och Liv har väl också.
Ja, Liv har det. Ja. Ja, men jag tänkte på som är här i rummet. Okay. Nej, men vi har inte det.
Nej, okay.
Jag och Moa är några platser under Jimmy Åkesson.
Så ni har lite mer moral high ground.
Jag har extremt mycket moral high ground.
Ja. Men Värvet, det är ju i alla fall en enda stor avrunkning. Det går liksom inte att komma runt den saken. Det är en podd där man får sitta och prata om sig själv i en timme, svara på smickrande frågor och undvika frågor som man inte vill svara på. Värvet är journalistik på samma sätt som typ Smurfits är musik. Och det säger jag faktiskt inte dömande, jag menar bara att det inte är det utrymme som är mest lämpat att hysa Jimmy Åkesson. Det är ju klart att Jimmy Åkesson ska intervjuas eftersom han är en makthavare. Han ska intervjuas i Studio 1, Agenda och så vidare. Men han behöver inte intervjuas i Sköna hem, Min häst eller Värvet. För det är ju där normaliseringen av rasism sker. Det sker inte i en partiledardebatt. Det sker inte när Thomas Ramberg vrider och vänder på ens uttalanden. Det sker när man är med i Sveriges främsta avrunkningspodd och får prata lite lättsamt om sina synfel och att man gillar serien Vikings. Ska Jimmy Åkesson bemötas? Alltså
det var ändå lite, det var ändå någonting tycker jag, med Vikings.
Ja, det är det faktiskt.
Då känner jag, det hade ändå någon slags journalistisk kvalitet att få ur honom det.
Brande till.
Men ska erkända något? Jimmy Åkesson bemötas, så ska han bemötas med fakta och pålästa frågor. Han ska inte bemötas med frågor som, är det fortfarande en hemlighet att du snusar? Vilket var en av många edgy frågor han fick i podden.
Mm.
Är det det?
Nej, det var det inte. Nej. Men Triumf har skrivit ett svar på all den här kritik han har fått sen Jimmy Åkesson var med i Värvet. Och han menar att det var en damned if you do, damned if you don't situation. Och visst blev det det. Det blir en sån situation när man har med en rasist i sitt mysprogram. Om man myser med rasisten så är man en rasistmysare. Och om man är otrevlig mot rasisten när man är trevlig mot alla andra gäster så får rasistens följare vatten på sin kvarn. Och då är Jimmy en mobbad underdog och jäda jäda och buhuhu. Mm. Så ja, bjuder man in rasisten till sitt mysprogram så blir det en damned if you do, damned if you don't situation. Men det hade ju inte behövt vara det om man inte bjudit Jimmy. Ingen förväntade sig att han skulle bjuda Jimmy. Det var ingen som satt och undrade varför just Jimmy Åkesson ännu inte varit med i Värvet. Kanske en gubbe som bor i en bunker någonstans undrade det. Men ingen rimlig människa. Det fanns noll krav från samhället på att ha med Jimmy Åkesson i Värvet. Det är inte som när en 8-åring har kalas och man måste bjuda alla i klassen. Till och med det där knepiga barnet som blir alla lukta på hans finger. Den kalasregeln gäller inte när man är vuxen och har en podd som man bestämmer över helt själv. Alltså bara för att man har en plattform så behöver man inte dela den plattformen med precis alla idioter som poppar fram.
Nej, nej precis. För det var det jag trodde du först sa när det var damned if you don't. Och då tänkte jag att det är väldigt svårt att se det. Det är liksom Jimmy inte med. Drevet mot Värvet.
Att ja, precis. Mm. Men jag tänker så här, att det kanske är att Kristoffer Triumf har förväxlat sig själv med public service.
Mm.
Att han tänker nu att Värvet har blivit så stort och liksom allomfattande, att han nu har krav på sig själv att vara opartisk och låta alla sidor komma till tals.
Mm.
Ja, ja.
Men Värvet är ju inte public service.
Nej, visst är det inte.
Det är ju inte det.
Det är ju Sveriges främsta avrunkningspart.
Mm. Och om det var public service så skulle jag inte få nämna så många varumärken. Am I right?
Snyggt.
Nej, jag har inte så mycket mer att komma med än det. Att jag är besviken. Jag hoppas att det inte händer igen.
Mm. Nej, det hade varit konstigt.
Ja, det hade varit väldigt konstigt så här. Gäst igen.
Men det kanske är i och för sig då det med... Apropå reklamen att han har Jimmy Åkesson crowden.
Men det måste ju också varit stor lyssning på det avsnittet. Alltså, nu ser jag inte det här för att vara med i tävlingen inte lyssna på Värvet, men jag har inte lyssnat på Värvet på flera år. Och alltså, jag lyssnade ju på det här avsnittet.
Mm.
Då fick han ju, då fick de ju Acast pengar och allt möjligt för det.
Just det. Mm. Ja, det var så länge sedan jag lyssnade på Värvet så jag kan inte förstå. Så länge sedan.
Jag brukade ju lyssna så länge på sedan. Värvet i min ungdom då när jag fick gå 10 mil till skolan i snöstorm. Brukade jag lyssna på Värvet.
Ja, din ungdom. Men när du inte lyssnat typ i tonåren? Jag lyssnade ju när jag var... Slutade kanske när jag var 8.
Oj.
Lyssna på Värvet.
Okay.
Då var jag klar med det.
Wow.
Ja, det är så jävla konstigt det där med... Alltså överhuvudtaget den här grejen med att ha med politikerna i de här sammanhangen. Att det är så jäkla... Alltså de ska få prata till punkt. Alltså den här tron att det är en bra idé att politikerna ska få prata till punkt utan motfrågor. Att det är massa så här som inte då är liksom erfarna politiska reportrar som tror att nu knäcker jag koden som Thomas Ramberg och de inte har förstått. Men det är mer att jo, de har förstått att det är helt meningslöst för de har övat på det här i 40 år. Så kommer ni där bara och ställer en öppen fråga och så kör de hela bara sin propagandagrej då oemotsagd. Alltså det är så himla meningslöst. Det finns något som heter tal till nationen som SVT gör.
Det är också bara, nu får du till och med vara själv i ett rum. Alla partiledare får bara vara ensam i ett rum. Det ska inte ens finnas någon annan närvarande när de pratar.
Mm.
Det är så himla sjukt.
Och så ska de bara fantisera om hur Sverige ska vara 2028 och sånt där. Och de, ja men det är verkligen, det är faktiskt ännu värre än det här vad Emil Källström sa. Det är det mest koncentrerade ingentinget jag har sett i svensk media på flera år.
Alltså, det var jag faktiskt skräckinjagande tomt och se. Det gjorde ont av tomhet.
Nej. Ja, det var verkligen så. Man bara kände hur man i sitt bröst bara föll. Någon sån koncentrerad jävla tomhet. Bara... Jag har aldrig sett något så tomt som Ulf Kristerssons 15 minuter där.
Nej.
Så, vad fan sa han? Han bara sa... Han bara pratade som ett så här... Jag vet inte, som en så lobotomerad tala till ett barn. Och...
I framtiden är alla semlor fettfria.
Ja, men det var... Jag kommer vara så smal.
Ni anar inte hur smal jag kommer vara. Man kommer se mina höftben sticka ut även när jag står upp.
Han började säga sådana saker 7-8 minuter in. För att alla har zonat ut. Min BMI kommer vara 18. Okej, vi är framme vid den delen av podden då vi tackar våra sponsorer som gör Lilla Drevet möjligt. Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Är du akademiker ska du gå med i Akademikernas A-kassa endast 110 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Du bör ju även vara med i facket såklart. Det allra mest ögonfallande skälet det är ju inkomstförsäkringen. Du som jobbar som jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller inom HR och IT ska gå med i fackförbundet Jusek. Då är ni skyddade upp till 80 000 kronor. Ni får 80% av lönen upp till 80 papp. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och du kan gå in på jusek.se/vivet. För Jusek har just nu också kampanjen Vi vet som handlar om att Jusek är fackförbundet som har koll på just dina behov i arbetslivet. På jusek.se/vivet så finns det ett erbjudande som gör att det är extra förmånligt att gå med just nu. Vi säger inte vad det är för någonting här i podden utan det är en superspännande cliffhanger som ni får gå in och skriva in det adressfältet jusek.se/vivet så ni ser det här förmånliga erbjudandet. Ta ni steget och gå med Akademikernas A-kassa och /eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden får ni gärna meddela A-kassan och facket det. Ni kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
SVT-programmet Uppdrag granskning gjorde i förra veckan ett avsnitt om MeToo- om anklagelserna mot Fredrik Virtanen, där Uppdrag granskning sa att de skulle granska hur medierna agerade under det här specifika fallet, eftersom att man publicerade Virtanens namn och bild i samma sekund som Flashback ungefär. Det kom upp på Flashback 2 sekunder senare så publicerade alla stora medier det. Virtanen blev då anklagad av Cissi Wallin för att ha drogat och våldtagit henne för ett antal år sedan. Hon gick ut med hans namn på sin Instagram och strax därefter så då var namnet överallt och bilden. Hur som? Uppdrag gransknings uppdrag var alltså då att granska medierna. Det var deras ambition. Men eftersom att det är ett otroligt uselt program som inte ens kan granska något som är jätteenkelt att granska. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, men tänk er det enklaste man kan granska. Det kan de inte granska. Så därför kunde de inte heller granska det här överhuvudtaget.
Shots fired.
Shots fired! Mm. Och nu är det krig.
Ja.
Nej, men det är ju för jävla dåligt. Alltså, det är så uselt. Som varje sekund man tittar blir man dummare och dummare och dummare. Så har det varit jättelänge. Försökte du göra en sån trumvirvel?
Ja, precis. Ja, men det världens bästa timing för det.
Jag försökte och jag respekterar det.
Mitt i en mening. Ja, men...
Nej, men det, man sitter och tittar och man vill ändå fortsätta titta för man kan inte förstå hur något kan vara så avancerat dåligt. Så att man blir ändå fascinerad.
Mm.
Så jag har sett några avsnitt i det förgångna. Ja. Och bara försökt få huvudet runt hur man kan göra något så otroligt uselt med folk som ändå, de har lön, de har jobb, de har till och med utbildningar, men helvete vad dåligt det är jämt.
Mm-hmm.
Ja, så är det. Och granskningen av mediernas agerande under MeToo gick ut på då att Uppdrag granskning själva försökte göra en förundersökning då av det här specifika fallet istället. De intervjuade Cissi Wallin och Fredrik Virtanen i någon slags true crime-anda med en sån, man filmar den personen, den får svar på frågor om hur saker har känts och varför det har blivit som det har blivit och bla bla bla.
Mm.
De skulle, jag upprepar, granska medierna och hur de har agerat. Så, men istället så har man intervjuer med en person som anklagat en annan för våldtäkt och intervjuer med en person som blivit anklagad för våldtäkt. Kan det bli bra? Ja, tänkte alla på Uppdrag granskning, för de kan inte tänka en tanke.
Nej, det var det man kände, jag såg också det, att man kände fan att ni inte höll fokus på grejen hela tiden.
Ja, vad har ni lite gjort? Mer. Hur kan ni vara så dumma? Mm. Vad har ni, herre min jävla gud.
Så,
ja. Oh, jag förstår inte. Vuxna människor. Ska man behöva vara med om något sånt här? Vidare, de flesta som såg programmet, eller i alla fall otroligt många, blev upprörda över frågorna som Cissi Wallin fick.
Bland, jag har sett där.
De fick frågor om den här händelsen, fast ambitionen var att granska medierna. Och liksom, vilket ansvar har medierna i någonting sånt här? Hur ska man tänka kring publicistiskt ansvar och bla bla bla? Istället så satt de, ett väldigt stor del av programmet i alla fall, och diskuterade det specifika fallet och förundersökningen och olika delar av den här anmälan som Cissi Wallin gjorde. Frågade frågor till henne, som till exempel att det hade funnits en detalj om att hon hade fnissat när hon hade pratat med en kompis som de drog upp som liksom något som skulle underminera hennes berättelse.
Ja, just det. För har man någon gång blivit våldtagen så kan man inte fnissa mer.
Då skrattar man ju aldrig igen i livet.
Ja, just det.
Ja, just det. Men precis det här väldigt amatörpsykologiskt, det var som en normalt beteende efter ett övergrepp. Då.
Mm.
Ja, det var så jävla synd, eller så jävla dumt liksom, att de skulle börja hålla på med det. Just bara för att det skymde allt, att man så gärna ville ha bara den här granskningen. Att, ja, men vad fan har hänt? Eller att det är ju, ja, men jag är ändå ganska mycket så att jag tycker att det var ett sinnessjukt medieövergrepp att bara liksom smälla upp honom på löpsedlar för en sån jättegammal då nedlagd utredning och några vittnesmål som inte var kollade från 00-talet. Men så blir det inte alls diskussion om det, utan det är bara
Uppdrag granskning.
Nej, precis.
Nej. Och där hade man ju kanske, om man skulle ha granskat medierna, skulle man kanske inte haft med någon av dem och inte haft något fokus alls på exakt de detaljerna i förundersökningen och försöka reda ut det själva. Mm. Det var ju mycket mer en slags, som sagt, true crime-inramning och en sensationalistisk idé om just det här fallet och att de är offentliga personer och man motiverar allting med att de är offentliga personer. Men om uppdraget är att granska mediernas agerande så är det helt irrelevant.
Mm.
Så ja, det var ju det jävla dumt.
Det bästa, alltså liksom Thomas Mattsson på Expressens chefredaktör måste ju ha jublat över det här när de började trassla in sig. Varför fnissade du när du pratade med din kompis efteråt? Och säga att inget kommer handla om att borde jag typ avgå för vad jag gjorde med mina MeToo-publiceringar. Inget kommer handla om det nu. Allt kommer bara handla om att de är liksom att Uppdrag granskning håller på och hatar sexualbrottsoffer som beter sig på fel sätt. Liksom, det är det enda allt kommer att handla om. Ja. Så jävla, jävla dumt.
Så extremt dumt. Mm. Uppdrag granskning. Dumma gåsar. dumma gåsar. Ja, men så hon, Cissi Wallin alltså, de drog upp detaljer ur anmälan och förundersökning och sådär. Och det var många som reagerade på det. Det blev det mest anmälda programmet på någonsin av Uppdrag granskning då. Men UG tyckte att det är så här man granskar mediers beteende under MeToo. Det är att sitta och ställa sådana frågor till Cissi Wallin ifall hon har tänkt på Fredrik Virtanens barn och sådär. Det var ju inte så smart. Det är klart att folk blir tokiga över det. De fick också mycket kritik för att Fredrik Virtanen fick pågå väldigt länge utan några kritiska frågor och så vidare och så vidare. Men de hade väl tänkt att det var rimligt, för det är så man granskar hur medierna agerar under MeToo. Det är ju inte det. Herregud. I Rapport så fick sen då ansvarig utgivare för Uppdrag granskning, Ulf Johansson, han fick debattera programmet med författaren och debattören Katarina Wennstam. Skulle prata om UG, varför har ni gjort som ni har gjort. Där så sa Ulf något otroligt, som var att de har gjort allt rätt, för det första. Sen så var det också att han förklarade att reaktionerna på det här som hände i Uppdrag granskning, där Cissi Wallin fick en fråga om ifall hon hade tänkt på Fredrik Virtanens barn när hon gick ut med hans namn. Han sa att den frågan, reaktionerna på den, från samhällets sida, från pöben, beror på vanlig, ful sexism. Okej, okay, what?
Alltså reaktionerna på att UG frågade om det här beror på sexism.
Och inte vilken sexism som helst, utan sexismen att kvinnor inte får vara journalister. Folk blir upprörda när en kvinnojournalist ställer frågan. Asså. Det var Ulf Johanssons förklaring. Vi kan lyssna på...
Fy fan.
Cissi Wallin, hon har ju fått den frågan ett antal gånger. Hon har fått den ett par gånger bland annat av Resumé och radion av manliga utfrågare. Ingen har reagerat då hur hon, om det här med att hon skulle tänka på barnen. När en kvinnlig reporter på UG säger samma fråga, då blir det plötsligt en oerhörd kritik mot det.
Det blir en oerhörd kritik för att folk känner så gränslös sexism mot kvinnliga journalister, tänker Ulf Johansson. Tjejer kan ha jobb nu för tiden, vakna Sverige, säger Ulf, hälsar Ulf. Pöben blir tokig av programmet, tänker han, för att det här med sexism mot kvinnor som jobbar som journalister. Mm. Varför blev de annars så upprörda på UG?
Mm.
Det måste vara det. Och han är inte helt säker, men han tycker att det känns väldigt likt sexism, det som händer. Mm.
Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det är betecknande, tycker jag.
Mm. Visst är det betecknande?
Ja. Betecknande var ju ordet.
Visst liknar det vidrig sexism mot kvinnliga journalister? För här i Sverige 2018 så är ju nästan alla så. Mm. Om en kvinnlig journalist ställer en fråga, då blir vi rasande. Men om en manlig journalist ställer den, då bryr vi oss inte ens.
Ja, men nu ångrar ni väl feminister att ni släppte ut det med genusanalysen i flaskan.
Verkligen.
Att ta på sig genusglasögonen.
Vem som helst ska göra det nu, i vilket sammanhang som helst, det har Ulf bevisat.
Man fattar att det var så här det skulle sluta.
Ja, nej, men alltså, ansvarig utgivare för Uppdrag granskning menar att det faktum att alla reagerade nu på att Cissi Wallin fick den här frågan om hon tänkt på den hon anklagar för våldtäkt, familj och barn, att det är reaktionen på att en kvinnlig journalist ställer den frågan, det är det som har hänt, menar alltså ansvarig utgivare. Det är där i sexismen sitter, tänker Ulf, och känner sig otroligt smart. Och på Uppdrag granskningsreaktion räknas han också som otroligt smart. Oj vad smart sagt, säger alla. Han fick ett fång rosor efter det här, garanterat. Folk ställde sig upp och applåderade det ovanligt intelligenta inspelet i debatten kring UGs senaste program.
Mm.
Tänk att du visade på den riktiga sexismen i allt det här, kanske någon ropade exalterat. Du granskade verkligen sexismen mot kvinnliga journalister. Ej! Skriker någon annan på redaktionen, och de firar den här triumfatoriska debattinlägget som Ulf slängde in.
Mm.
Och vi i resten av samhället, vi får ju skämmas. Vi var förblindade av vår sexism och förstod inte att det vi reagerade på i det här programmet, det var ju att det var en kvinna som ställde frågan. Usch, vad pinsamt.
Vad lätt det är att gå i den fällan.
Mm. Det är så lätt. Men nu har Uppdrag granskning dragit ut det i ljuset och kanske gör nästa avsnitt som handlar om sexismen mot att en kvinnlig journalist ställer den här frågan till Cissi Wallin.
Just det, nu precis. För det är de har granskat MeToo-granskningarna, men nu måste det komma en granskning av granskningen av MeToo-granskningen. Att med vilka liksom undertoner har det gjorts?
Ja.
Vilka publiceringar har gjorts? Där man har sagt att det var en sexistisk fråga, ställa de här frågorna till Cissi Wallin. Men var det sexistiskt att publicera att det var sexistiskt?
Ja, precis. Oh, Jesus.
Mm,
det är så dumt, så dumt, så dumt. Så man vill ju bara gå och lägga sig.
Men det är något med, jag vet inte, är det som att Uppdrag granskning, att ja, jag tycker kanske inte bara att de är dåliga, men det tycker jag att de gör, det kan nog vara bra också, men det är något som
sluta nyansera.
Ja, det är något som kan bli lite, att det blir lite så här omodernt på något sätt också med deras stil, för att de har det här, men man märker att de är så här vana vid ett annat medielandskap, då vi får bestämma historien och så vinklar vi det, och vi har vår musik, bakgrundsmusik, och vi liksom så här, vi ska sätta våran berättelse, och det är liksom, och det kraschar i dagens medielandskap på något vis. Att dels att Cissi Wallin hade motfilmat den intervjun, och hon har då liksom, ja, men typ lika många klick på den som Uppdrag granskning tittare, då hon har så film, lagt upp den och klippta versionen av intervjun, så att hon kan liksom välta Uppdrag granskning nästan då bara som egen person. Och det var också något annat exempel med den här, att det var en sån grej de grävde i, det här med att det var en tjej som var 14 som liksom skrev till Virtanen så här, jag avgudar dig, och så svarar han så här, så mycket att du vill ligga med mig, och så var det så här, ja, men han visste kanske inte, eller hon skrev inte att hon var 14, men hon skrev att hon ville ha en praoplats. Men då var det nog så här att, ja, men de sa i Uppdrag granskning, det enda du skrev var, jag avgudar dig, och då har han svarat så här, så mycket att du vill ligga med mig. Och det var det enda. De hade med upp en granskning. Men sen så är nästa meddelande i konversationen är nej, men jag tänkte fråga om jag kan få en praoplats hos dig eller någonting sånt där. Ja. Så att hon skrev det i meningen efter, men i Uppdrag granskning på något vis framställde som att hon det stämde inte det här att hon hade ansökt om praoplats. Något sånt. Det här är lite invecklat, men i alla fall den här tjejen är ju också då liksom, har ju också kanaler. Hon har en blogg, så hon har ju lagt upp det här då. Hur hårt Uppdrag granskning har vinklat det här. Och det är liksom, ja men det är något med att de kan inte hålla på som de har gjort förut, utan man,
ja, de behöver någon smart person på redaktionen. Ja. Någon endast det kan de väl ta in som är pyttelite smart i alla fall. Som kan för vi behöver ju ett granskande program. Det är ju skitkul om vi kan få ha det. Men inte det där slasket.
Men jag tror också bara att de måste förstå då att men det är just det att alla är så himla medievana idag och alla liksom förstår mycket mer hur det här med vinklande fungerar och så. Så att man kan liksom inte hålla på med det här blåsa rök i folks ansikten och, utan alla, så att jag tror man måste ha bara någon sån, jag menar, att man bara har någon sån helt så här ärlig och öppen approach när man gör journalistik på ett annat sätt. Man kan inte ha det här hårda historieberättandet lika mycket.
Och jag lägger 1000 spänn på att de också tänkte att det här skulle, genom att ha med honom och låta honom bli intervjuad, att det skulle skapa jättestora reaktioner och det skulle skapa intresse för programmet. För SVT och eller public service vägrar sluta tävla om de klicken och om de liksom den uppmärksamheten. Och det blir sånt här skit då.
Fan vad provocerande. Jag har bara sett lite liksom snippets angående detta. Och så bara känner jag pallar typ inte titta på det. Jag vill inte se honom sitta där och böla liksom.
Nej. Det var obegripligt varför de skulle ha med det också. Alltså de gick in verkligen på detaljnivå i
fallet.
Och den
där liksom barnfrågan är så jävla gränslös.
Ja. Jag får en väldigt cynisk känsla av att de vet vad de gjorde. Alltså att de vet exakt vad det skulle skapa för reaktion. Alltså jag får en sån verkligt... jag tror inte att det bara kan ha gått igenom flera instanser.
Att det
inte
var aningslöshet liksom.
Jag tror fan inte det. Jag tror att de... I och för sig att de inte tänkte så här... Ha, nu ska vi få det här till att bli en grej. Men jag tror att de var såhär, man måste ju kunna ställa den frågan också. Ja, folk kommer bli provocerade, men man måste kunna ställa den frågan. Så tror jag de pratade. Fast på göteborgska. Det är ena bra att ställa den frågan också till en tjej. Ska en tjej bara få säga så utan en fråga? Hur tar vi nu? Så tror jag det.
Vilken härlig göteborgare det är.
Jag tror för härlig göteborgska. Du måste hitta den där opinion live göteborgska.
Ja, precis. Det där blir man bara glad för.
Går det med den här? Ja. Det är katastrof.
Jag har startat en webbshop.
Just
wow. Som finns på Etsy. Om man söker på Nanna Johansson som ett ord där. Så kan man hitta typ prints och t-shirtar. Gud, och det ska komma mycket mer. Jag planerar nu att göra leggings.
Wow.
Yes. Jag kommer vilja köpa det för att jag bor på Möllan och kommer vilja gå runt i leggings.
Men är det med liksom motiv från dina enrutningar och så?
Ja, allt är mina illustrationer. Så.
Underbart.
Så det kan man kolla in om man vill.
Ja.
Härligt. Surfa in där och surfa runt i några timmar.
Det finns, hittills finns det bara 6 produkter.
Just det.
Nej, men det lät jättefel.
Ja, då var jag tvungen att fundera lite
6
där.
6 stycken produkter.
För jävla Mix Megapol-skämt. Vi har fastnat i. Ja, nu blev det lite busigt här.
Det blev lite naughty comedy.
Okej.
Jag kan säga faktiskt, för att nu kommer inte jag vara med i Lilla Drevet innan sommaren.
Nej!
För jag ska jobba. Med något annat. Men vi kanske kommer tillbaka innan 31 augusti. Eller inte, man vet aldrig.
Det tror jag väl att vi gör i och för sig.
Okay. Ja, men då det här är onödan.
Hur många fler avsnitt är det nu?
Vi kör nog i alla fall 2 avsnitt till.
Men jag tänkte bara säga att 31 augusti och 1 september så kommer jag och Dilan och Tora och Elvira. Jag börjar kalla alla bara första namn nu. Vi är på Lund Comedy Festival. De biljetterna kommer släppas ganska snart. Jag och Dilan kommer premiärvisa ett avsnitt av vår serie och ha frågestund. Och sen så på lördagen så kommer vi köra impro på mejeriet.
Gud vad kul.
Så att Mm. Köp biljetter så fort de kommer.
Okej, okay. Men då är vi klara då.
Ja.
Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej!
Hej då!